الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم ما شاء الله التكيلة وهار والله عز وجل ليس أب ورا لي ورا الإمام دانا كنسكوب إي دساتي درا مركر وشيلة آمين ودي ألتي فيكتي تات مسلما رفلكتير أبدتا Många blir deprimerade, många känner nedstämdhet och trötthet i tider av mörker. Men alhamdulillah har man nur el-iman i sitt hjärta så finns det alltid ett ljus. Alhamdulillah. Eller en troende är alltid ett gott tillstånd. Ajaben li amr al-mu'min. Alhamdulillah. Om han drabbas av någonting negativt, han vet att det är en prövning från Allah Azza wa Jal. Och om han får någonting positivt så är han tacksam till Allah Azza wa Jal. Så man ska alltid minnas det viktigaste. Och det är inte väder, det är inte alltid omgivning. Utan det är faktiskt ens hjärtas tillstånd. Hur mår ens iman? En person kan bo i Mekka eller Medina och må dåligt. Eller hur? Var deprimerad och har det svårt och så vidare. En person kan bo i dessa länder och ändå må bra. Så att i slutändan går det tillbaka till ens relation till Allah Azza wa Jal. Och det är det man alltid ska försöka att korrigera. Och en av de viktigaste aspekter och medel som hjälper oss att korrigera vår relation med Allah Azza wa Jal är just att lära sig om islam. Lära sig den islamiska kunskapen. Vilket ni inshallah ta'ala har kommit hit för att göra idag. Och det är abshiru en av de bästa av gärningar som man kan göra. Att gå för att söka kunskap. Att lära sig sin religion. Profeten alayhi salatu wassalam nämnde att änglarna lägger ut sina vingar i välbehag för det som studenten gör. När ni är på väg till föreläsningen så samlas änglarna och lägger ut sina vingar i ära på vägen till de som är på väg för att söka kunskap. Subhanallah. Vackert, eller hur? Och när de kommit fram så återigen samlas änglar och lägger sina vingar över varandra och omfamnar detta sällskap hela vägen upp till himlen. Lager med änglar över varandra. Som gör dua för folket som samlas för att studera. Minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så må Allah göra oss från dem. Amin. Och det är viktigt att komma ihåg sådana här saker. Subhanallah. Att det finns någonting fördolt. Och det finns någonting stort att vänta. Naam. Och vi är fortfarande i kapitlet om bönen. I Riyad al-Salihin. Kitab al-Fada'il, kapitlet om dygder och förträffligheter. Och vi talade förra lektionen om faran av att lämna bönen. Faran av att lämna bönen och ta lätt på bönen. Och författaren säger sen kapitlet vikten eller dygden av att be i första raden. Och de tidigare eller första av rader. Och att rätta ut raderna. Här kommer författaren att tala om frågor som är egentligen bara relaterade till salat al-jama'a. När man ber tillsammans. Och att be tillsammans i islam som jag har gått igenom är en av de goda gärningarna. Där bönen mångdubblas upp till 27 gånger mer än om man ber själv. Och det finns många bestämmelser kring hur man ska be när man är i jama'a. När man är bakom en imam och när man står bredvid sina bröder och systrar. Och inshallah vi kommer ta upp några av dessa frågor idag. Den första hadithen som författaren berättar är hadith Jabir ibn Samura radiyallahu anhu. Där han säger att profeten a.s. gick ut en dag och han sa: ska ni inte rada upp er så som änglarna radar upp sig? Så som änglarna radar upp sig eller ställer upp sig hos deras herre. Och då så sa vi: ja Rasulullah, hur ställer änglarna upp sig hos deras herre? Och då så sa han: yutimmuna as-sufuf al-awwal, att de fullbordar de raderna som är främre och sen fyller på bakom. Och de står rakt och tätt in till varandra. Och denna hadith finns berättad av Imam Muslim. Så här nämner profeten a.s. att vi borde göra så som änglarna gör, som står inför Allah subhanahu wa ta'ala, då de dyrkar Allah azza wa jal. Och denna hadith bevisar på att vi ska efterlikna änglarna i deras goda och fina egenskaper. Då Allah Azza wa Jal har skapat dem felfria och skapat dem på bästa sätt. Så vad änglarna gör är det bästa man kan göra. Och vad gör de då när de dyrkar Allah Azza wa Jal? Jo, de står uppradade. Och de fullbordar de första raderna innan de gör en ny rad. Och det här är något väldigt viktigt. Som vi också ska tänka på när vi kommer till moskén. Och den här frågan kommer att komma flera gånger här. Och det är att man ska fylla de första raderna. Ni har ju till exempel här moskén. Då har man första raden. Den har ett visst antal platser. Den måste fyllas. Och måste då fyllas innan det att man gör en ny rad bakom. Och ett fel som vissa gör är att när de kommer in i moskén ställer de sig direkt på raden bakom. Utan att kolla om det finns en plats i första raden. Eller de ställer sig i tredje utan att kolla om det finns en plats i andra. Och ibland finns det en plats längst ut på kanten eller två eller tre platser. Men de orkar kanske inte gå. Och tänker jag börja här istället. Och det är fel. Utan man ska fylla de första raderna innan man börjar med en ny rad. Och han nämnde också att man ska stå tätt intill varandra. Tätt intill varandra. Rakt. Och vi kommer att nämna flera haditer om detta. Han nämner också hadithen som vi har gått igenom tidigare. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att om folk bara visste vilken belöning som finns i bönutropet och den första raden skulle de inte ha något annat val än att dra lott. Muttafaqun alayh. Yani om vi bara visste vilken belöning som finns i att göra adhan, kalla till bönen och att be i första raden, så skulle vi inte finna någon annan lösning i att lösa konflikten som skulle uppstå i vem som ska få göra adhan och vem som ska be i första raden. Vi skulle inte finna någon lösning förutom att dra lott. För det skulle vara så mycket folk som vill be i första raden. Varenda dag. Det skulle vara kaos igen. Om vi bara visste belöningen som finns. Subhanallah. Men många av oss är rafilun. Vi tar lätt på såna här saker. Men belöningen är otroligt, otroligt stor. Wallah al-musta'an. Det finns en hadith som Sheikh Albani nämner är autentisk. Att profeten a.s. brukade be om förlåtelse för den första raden 3 gånger. Och för den andra raden 1 gång. Yani 3 gånger. Så Allah förlåt den första raden. Och Allah förlåt den första raden. Och Allah förlåt den första raden. Och sen 1 gång för den andra raden. Profetens dua är den inte besvarad. Subhanallah. Så där finner vi också en enorm belöning i att be i första raden. Han nämner också den kända hadithen där profeten alayhi salatu wassalam sa khayru sufufi rijal awwaluha wa sharruha akhiruha. De bästa raderna för männen är de första och de värsta är de sista. Och khayru sufufi nisa akhiruha wa sharruha awwaluha. Och de bästa raderna för kvinnorna är de längst bak och de sämsta är de första, berättat av muslim. I moskén ber ju kvinnorna bakom männen. Och det här är någonting som de lärda är överens om. Det finns inga olika åsikter i denna fråga. Men då vi lever nära domedagen så händer det mycket konstiga saker. Mycket saker som går helt emot Koranen och Sunna. Och därför, för inte så länge sedan, så fanns det någon moské där de har en kvinnlig imam som leder männen i bönen. Och män och kvinnor står blandat i raderna. Har ni sett det här klippet? Det finns en sån här moské. Hon är imam. Imamen, hon har inte ens en hijab. Jag vet inte om hon till och med läser bönen på ett annat språk. Alltså det är katastrof. Men som sagt, var domedagen är nära. Och mycket ska man få höra innan öronen trillar av. Allah mustan. Namn. Men som vi då sa, de bästa raderna för männen är de första, de främsta. Och de sämsta är de sista. Och tvärtom för kvinnorna. I profetens moské al-Salam så fanns det ingenting mellan männen och kvinnorna. Utan efter sista raden av män så stod det kvinnor och bad. Och därför nämndes det då att den sämsta raden för männen är just den här sista raden. Där man är närmast kvinnorna och den sämsta för kvinnorna är den där man är närmast till männen. Men de lärda har diskuterat en fråga. Vad säger man då om dagens moskéer där det finns en vägg emellan? Gäller fortfarande samma sak? Ja, vad tror ni? Då säger de nej. Varför? För al-illa, det är just det här med att de är nära varandra, de ser varandra, det blir en fitna och så vidare. Men om det finns en vägg emellan så är den här faran borttagen. Alltså den är avlägsnad. Och därför säger de lärda att då gäller samma sak för kvinnorna. Att då är den bästa raden den första. Och den sämsta raden den sista. Wallahu a'lam. Det berättas också från Abu Sa'id radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam såg att hans sahaba kom sent. Yani de skyndade sig inte till bönen. Och då så sa han taqaddamu fa atimmu bi. Taqaddamu, kom fram. Yani de ställde sig bak. Inte att de kom sent utan de också ställde sig längre bak utan att vara måna om att ställa sig längst fram. Och då sa han taqaddamu fa atimmu bi. Kom fram och fullborda raderna bakom mig. Och sedan ska de bakom följa de som är framför. ولا يزال القوم او لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. Och ett folk fortsätter att komma sent tills Allah kommer att försena dem, yani på domedagen. Nah, här nämner profeten alaihissalatu wassalam att uppmanar sahaba att komma och ställa sig bakom honom. Fylla raderna och att följa honom. Och att de bakom ska följa dem. Och här är också en viktig lärdom. Ni vet, förr i tiden fanns det inga mikrofoner. Eller hur? Tänk dig att gå vid Fajr i moskén. Det finns ingen mikrofon och det finns inga ljus. Kolsvart. Då kan det vara väldigt komplicerat att veta i vilket moment imamen är, eller hur? Du kanske inte hör om du är långt bort. Vad gör du då? Då följer du de som är framför dig. Och de framför följer de som är framför. Och självklart, man stressar inte så att man hinner utföra alla moment tillsammans. Och vad man också kan ha är något som heter mobellir. Vilket de har idag i Mekka och Medina. Men syftet är inte riktigt samma. Men det är att imamen säger till exempel Sami Allahu liman hamida. Och då säger en person i mitten av moskén Rabbana wa laka alhamd. Ni har hört det, eller? Och imam säger Allahu Akbar. Och då säger samma person Allahu Akbar. Så att de som är bakom hör. Han förmedlar. Han är som en mänsklig mikrofon kan man säga. Eller högtalare. När han då förmedlar ljudet vidare. Så man kan lösa det på ett sånt sätt. Eller man kan också lösa det genom att se vad de framför en gör. Och här nämner profeten alaihissalam en viktig sak. Han sa att ett folk fortsätter att komma sent tills Allah kommer att försena dem. Wa la yazalu al-qawm yata'akharun hatta yu'akhirahum Allah. Ja, de kommer till moskén, de ber i moskén, men de är inte måna om att be längst fram. Vad händer då? Då halkar de efter. Även om de får stor belöning på domedagen. Och då har nämnt vissa liknande hadither. Och gällande fredagen, att folk kommer att komma sent. Och de kommer att komma sent in i paradiset. Även fast de är från dess folk. Så det hänger ihop. Vill du in tidigt i paradiset? Kom tidigt till bönen. Ställ dig längst fram. Vill du komma tidigt till paradiset? Vara bland de första som får träda in i Jannah? Kom tidigt till fredagsbönen. Och det här lär oss en viktig sak som präglar hela islam. Och det är att vi muslimer ska skynda oss till att göra goda gärningar. Vi ska inte vara passiva och lata. Och skjuta upp på saker och ting. Yani, andra raden är bra. Tredje är bra. Jag kommer i alla fall till moskén. Det handlar om det är bra. Nej. Du ska ha den här tävlingsandan. Du ska vara den här som subhanallah många har när de spelar fotboll, när de håller på. De vill alltid vara bäst, eller hur? Vem nöjer sig med att komma på 28:e plats i en cup till exempel? Vi kommer i alla fall inte sist. Har vi den inställningen? Nej, det har vi inte. Eller hur? Kommer du två eller tre, du är arg att du inte vann. Är det inte så? Vad ska vi då säga om paradiset? Ja? På en dag, domedagen som är 50 000 år lång. Där folk kommer att stå och vänta. De kommer svettas, solen kommer nära. Vem vill stanna och hållas kvar på domedagen? Alla vill så snabbt som möjligt in i paradiset, eller hur? Och vill man snabbt in i Jannah, så ska man vara snabb i att göra goda saker i detta liv. Och därför nämner Allah Azza wa Jalla i Koranen de som skyndar sig till det goda med att de är sabiqun as-sabiqun. Att de är al-awwalun. De främsta på domedagen, de första som får gå in i Jannah är as-sabiqun. Och as-sabiqun, det är de som tävlar till det goda. Som Allah har sagt, fastabiqul khayrat. Att tävla till det goda. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Och tävla till er herres förlåtelse och hans paradis. Så Allah nämner här i Koranen att vi ska tävla. Vi ska skynda oss. Och den här tävlingsandan, den fanns hos sahaba. De ville vara först och bäst. Och ha störst belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ni vet den här mycket fina hadithen. Då profeten a.s. uppmanade till sadaqa i moskén. Och Umar radiallahu anhu, han sa att jag har lite pengar hemma, idag ska jag försöka att få mera belöning än Abu Bakr. Nej, han ville tävla med Abu Bakr. Abu Bakr var alltid först. Så han sa, om det är någon dag jag vinner är det idag. Jag har chansen, jag har lite pengar sparat, jag ska ge sadaqa. Så han går hem, hämtar hälften av sina pengar och ger i sadaqa till profeten a.s. så att han ska ge till fattig. Och sen kommer Abu Bakr radiallahu anhu med allt han äger. Allt han äger. Och då säger profeten a.s. Omar, vad har du lämnat till din familj? Han sa, jag har lämnat lika mycket, en hälften. Han sa, Abu Bakr, vad har du lämnat till din familj? Han sa, jag har lämnat dem Allah och hans profet. Allah kafina. Allah kommer att ta hand om oss. Och då säger Omar, den dagen förstod jag att jag aldrig kommer vinna över Abu Bakr. Han är vinnaren. Och därför är han den han är i nästa liv. Yani Siddiq, som är den högsta människan i denna umma, radiyallahu anhum ajma'in. Men det är den här tävlingsandan jag pratar om. Att tävla i det goda. Och profeten a.s. har också sagt att at-ta'anni, at-tu'ada, att vara lugn, sansad, eftertänksam i allting är bra. Det är efterfrågat förutom i gärningarna av nästa liv. Vad menas med detta? Vi har två saker här. Det som kallas för tu'ada och ta'anni eller al-ajala. Ajala är stress. Okej? Okay? Och profeten a.s. han sa al-ajala mina shaitan. Att stressa är från shaitan. Och att ta det lugnt är från Allah. Att vara eftertänksam. Men förutom, yani man ska inte stressa i saker och ting. Yani stress leder till många negativa saker som ni alla vet, eller hur? Saker och ting blir inte utfört på rätt sätt. Så man ska inte stressa generellt. Det är från shaitan att ha bråttom. Men det ligger i människans natur. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ. Människan skapades i stress. Hon tycker om stress. Hon vill ha allting snabbt. Hon vill inte ens vänta några sekunder. Eller hur? Allt ska komma direkt. Jag vill ha det imorgon. Du gör dua och du kommer inte svara efter en vecka. Du blir helt... Vad händer? Du kan inte vänta. Subhanallah. Så människan ska inte stressa. Man ska vara lugn, sansad, eftertänksam. Men det finns en sak man ska stressa i. Och det är gärningarna av nästa liv. Och därför så sa profeten a.s. i denna hadith att vara yani lugn och sansad, eftertänksam är eftertraktat i allting förutom gärningarna av nästa liv. Där ska du skynda dig, där ska du stressa dig. Och exempel på det här är att du kommer till moskén, nu till exempel, vi går och ber Isha. Och vi är flera bröder. Och ni ser att det finns två, tre platser i första raden i moskén. Vad gör ni då? Du nästan springer. Ni går jättesnabbt. Ta platsen, eller hur? Om en broder står bredvid dig, ska du säga så här, varsågod, ta den. Ska du ge upp den här platsen till någon annan? Ska man göra så? Vad tror ni? Är det en god gärning? Nej. Kanske en schysst gärning. Men, nej, inte här. Här ska du tävla och du ska ta den platsen. Okej? Okay? Självklart, man ska inte bara puttas och fightas eller någonting. Men man ska då skynda sig till det goda. Det här ser vi ibland, mashallah, även här. Väldigt vackert. Att folk ibland lägger upp någonting på WhatsApp, en insamling till en begraven brunn eller liknande. Och summan är begränsad. Att 20 000 eller någonting, först till kvarn. Då ser man ibland, det går otroligt snabbt. Att folk ibland blir besvikna. Att det gick bara några minuter, jag hann inte ens skänka. Och det tycker jag om, det ska vara en sån inställning. Att det ska gå snabbt, man ska skynda sig till det goda, man ska inte vänta, man ska inte vara lat. Och det här är någonting vi borde implementera i våran vardag hela tiden. Ta vara på att göra dikir, att göra sunna böner, att göra sunna fasta, skänka sunna sadaqa och liknande. Söka kunskap, att hela tiden tävla till det goda och försöka vara från de bästa. Ska vi själva ha den inställningen? Och då vill jag också lägga till att man bor i såna här länder så kan det ibland vara väldigt svårt att finna motivation. Jag erkänner det, jag också. Har svårt att bli motiverad i de här länderna. Man bodde till exempel i Medina. Då såg man rättfärdiga människor. Man såg ulema. Man såg salihin. Som hade dessa goda egenskaper. Tävlade i det goda. Och då blev de som en förebild. Att jag ska vara som honom eller bättre än honom. Men dessa förebilder kanske saknas i Sverige. Eller hur? Folk som tävlar i att göra mycket gott. Men man måste ändå försöka. Och vi har våra förebilder. Vi har profeterna, alaihimussalam. Vi har sahaba radiyallahu anhum. Vi har våra ulema. Vi har salihin. Deras biografi finns bevarad. Så att man försöker att komma i närheten av deras yani, motivation. Deras iver i att komma till paradiset. Sen berättas det från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade stryka vid våra axlar i bönen. Alltså rätta ut dem, jämna ut dem. Och han sa, istaw wa la takhtalifu. Istaw, yani ställer rakt. Wa la takhtalifu, och stå inte ojämnt. Fatakhtalifa qulubukum. För då kommer era hjärtan att bli oense. Och så sa han att låt de av er som har förstånd eller kunskap stå bakom mig. Och sedan resten av folk bakom dem. Berättad av muslim. Här finner vi en viktig sunna som idag är bortglömd i många moskéer. Och det är det här vi talade om i början, att vi ska stå rakt bakom imamen. Leden, raderna ska vara raka, uträttade, spikraka. De ska inte vara krokiga, böjda, som man tyvärr idag kan se i många moskéer. Och imamen, han kanske bara ställer sig mot Mecca, stå, Allahu Akbar. Han kollar inte ens bak. Vad betyder stå? Vad betyder det? Betyder ställ dig rakt. Och profeten alaihi salatu wasallam brukade gå och rätta ut raderna. Putta fram folk, trycka bak folk. Putta fram folk, trycka fram folk. Så att de står helt rakt. Janet, han sa här, axlarna, han gick, drog vid axlarna, att de står parallellt med varandra. Till sahaba lärde sig att ställa sig så här själva. Subhanallah. Och så säger han här, att stå på detta sätt och skiljs inte åt. Ja, ni var inte ojämna, för då kommer Allah att skilja mellan era hjärtan. Och den här meningen är väldigt viktig. När vi står nära varandra, axel mot axel, fot mot fot, och inte längre fram med varandra och inte mellanrum mellan varandra, så kommer våra hjärtan närmare varandra. Det här stärker brödraskapen mellan muslimer. Man kommer närmare till varandra. Men bara en sån sak att lämna mellanrum, att man står ojämnt, gör att shaitan kommer emellan. Och den här vänskapen försvagas, subhanallah. Och den här meningen använder Sheikh Albani som bevis på att det är wajib att stå rakt. Vissa säger det rekommenderat och så vidare. Ta lätt på frågan. Men han säger nej, det är wajib. För att Allah splittrar mellan våra hjärtan är någonting som är haram, eller hur? Eller att det sker. Att våra hjärtan splittras. Det är någonting som islam klandrar och fördömer. Är det inte så? Och att undvika det är wajib. Tajib. Så då blir det wajib att stå rakt. Så att vi inte hamnar i den här sitsen där vi splittras sinsemellan. Och våra hjärtan dras från varandra. Och så nämnde han också i denna hadith att de som står bakom honom ska vara de som har kunskap. Ni vet, direkt bakom imamen, typ de här fyra platserna bakom imamen, ungefär fyra platser, där ska det vara folk som har kunskap som står. Det är någon som vet varför. Okej, någonting mer?
man inte kan fortsätta leda sina.
Precis, precis. De där två sakerna. Att om imamen gör någonting fel, så är det de som rättar imamen. Antingen i hans läsning eller i hans utförande av bönen. De är skarpa, de vet att han gjorde någonting för mycket, för lite. Och då kan de rätta honom och säga subhanallah, utan att han blir förvirrad. Och om imamen skulle behöva avbryta bönen, så kan de lätt ersätta honom. Okej? Okay? Till skillnad från om det står en okunnig person bakom imamen, och imamen går iväg, han tappar wudu, och så puttar man fram den här personen och han kan inte ens leda bönen. Hänger ni med? Så att det är bra att de lärda står bakom imamen. För vad händer ibland också i många moskéer, som ni säkert har sett, är att imamen läser fel. Eller han tappar bort sig. Ni har varit med om det, eller hur? Han tappar bort sig. Och då har man en person längst bak i moskén. Rätta honom. Och sen har man en person på andra sidan. Och en person i mitten. Och 4-5 personer. Och ibland de rättar imamen fel. Tror ni han kommer att komma tillbaka på spår? Nej. Han kanske blir ännu mer förvirrad. Istället om det bara är 2-3 pers bakom honom. Och de rättar honom. Alhamdulillah, det är deras uppgift. Hänger ni med? Ja. Profeten alayhi salatu wassalam sa också: "Sawu sufufakum fa inna taswiyata as-saffi min tamam as-salah." Rätta ut era rader, för sannoliken så är det från bönens, yani tamam, vad som fullbordar bönen. Muttafaqun alayh. Och en annan hadith: "Fa inna taswiyata as-saffi min iqamati as-salah." Att rätta ut bönen är från att förrätta bönen. Och här nämner också Sheikh Albani ett bevis här på att det här minskar ens belöning i bönen. Om man inte står nära varandra, om man inte står rakt i sina rader, så får man mindre belöning i bönen. Vill du ha den här full belöning som man kan få när man ber, så måste det här uppfyllas. Att man står så som Allah Azza wa Jalla har beordrat att vi ska stå. Och han berättar också Anas radiyallahu anhu att man kallade till bönen, och då vände sig profeten alayhi salatu wassalam mot oss med sitt ansikte, och han sa: "Aqimu sufufakum wa tarasu." Rätta ut era rader och stå tätt intill varandra, för jag kan se er bakom mig. Berättade av Bukhari. Och i Bukhari lades det också till att Anas sa att när han sa detta, så brukade vi yalziq, yani nästan klistra fast våra axlar mot varandras axlar och fötter mot varandras fötter. Nah. Profeten alaihi salam, när man gjorde iqama, brukade då vända sig till de som skulle be och säga dessa ord. Att ställer ett rakt och två ställer tätt in till varandra. Ni lämnar inte mellanrum till shaitan. Låt inte shaitan komma emellan. Och här är det också väldigt viktigt. Aqim och sufufakum, stå rakt och stå tätt in till varandra. Och hur förstod sahaba detta påbud? Anas radiyallahu anhu sa att de brukade stå axel mot axel. Axel mot axel. Och de brukade stå häl mot häl. Häl mot häl. Fötterna riktade mot qibla. Raka. Inte så här eller så där. Inte snett enligt vänster eller höger, utan rakt. Och sen häl mot häl. Vad man idag gör i många moskéer är att man står tå mot tå, gärna parallellt. Och många moskéer har ju så här streck, eller hur? Och då har man tårna vid strecket. Men vad händer då om en person har storlek 20 och en person har storlek 45? Då kommer han som har korta fötter kommer komma längre fram. Hänger ni med? Men står man häl mot häl, då kommer man stå parallellt. Axel mot axel, häl mot häl. Och därför, vad vissa moskéer gör när de har såna här rader, sträck i marken, att de står med hälen på sträcket. Och sträcket bakom hälen. Det blir mer korrekt. Och egentligen behöver man inga sträck på mattan i moskén, eller så här tejp eller snören. Utan det här är någonting som muslimerna själva ska kunna göra. Som sahaba radiyallahu anhu, de rättade ut sina rader. Och marken i moskén, det var bara sand. Att då stod de då häl mot häl och axel mot axel. Och det här är en sunna som tyvärr är bortglömd, kan man säga. Det är sällan man ser folk vara måna om denna sunna. Att stå så här under bönen. Självklart inte under sujud. Men när man står och gir och går kan man stå häl mot häl och axel mot axel. Och vad händer då? Som vi sa, det ökar brödraskapet, kärleken mellan muslimer. Och det stänger också ute shaitan. Det blir som en mur. Där shaitan, som nämndes i hadithen, försöker gå emellan som ett litet lamm eller någonting. Och vad gör shaitan när han går emellan oss i bönen? Waswas. Han vill förstöra bönen. Han vill komma och viska. Så att du ska tappa bort dig, tappa fokus och khushu i bönen. Men när man gör den här muren så kommer han inte emellan. Och då måste han gå runt. Och det blir jobbigt för honom. Så man blir mer skyddad från shaitan när man står på det här sättet. Vissa moskéer finner man att när man försöker stå nära personen så flyttar de bort. Och vissa säger nej. Man ska ha 4 fingrar emellan varje fot. Inte att de ska vara ihop. De säger att det ska vara 4 fingrar mellan varje fot. Har ni varit med om det? Att de verkligen inte vill stå nära. Alltså, vad gör man då? Det är också viktigt. Det är inte alla som känner till denna sunna. Och vissa följer lite åsikter och så som saknar belägg. Men då får man försöka upplysa dem. Prata med dem och säga att det här är det som är sunna. Så här stod sahaba radiyallahu anhum och så vidare. Vill de inte lyssna så kallas. Du har gjort ditt. Och vad som är viktigt här är att när man står i bönen i moskén så står man normalt. Avslappnad. Man ska inte vara tillgjord. Yani, den här sunnan att stå fot mot fot betyder inte att du ska börja sära på benen. Mer än naturligt. Förstår ni? Som att du särar och särar på benen. Du står som ett, vad blir det? Ett A liksom. Nej, det är inte korrekt. Utan stå naturligt. Och om personen bredvid dig inte vill, kallas, det är hans fel. Det är inte ditt fel. Men man får försöka att lära folk och återuppliva den här sunnan. Inshallah. En annan sak, och det är viktigt att påpeka det här, det är att vissa personer är väldigt måna om den här sunnan, att stå häl mot häl, så att de trycker foten mot den andras fot jättehårt. Och ibland lägger foten på och trycker ner den, så han får ont i tårna eller någonting. Är det här sunnan? Nej, det är så överdriften. Det ska vara naturligt. Och tänk egentligen, som handlar rent logiskt, om man kollar på texterna, haditherna om bönens utförande, vare sig man ber individuellt eller man ber jama, så som de lärda säger, bönen ska vara vacker. Du ber till Allah subhanahu wa ta'ala, du ska be på vackraste och finaste sätt, eller hur? Bönen ska vara vacker. Det ska vara fin. Sättet du ber på, det är vackert. Du står med händerna på bröstet ödmjukt. Du lyfter händerna, det är vackert. Du gör rukå, det är vackert. Du faller ner på sujud, det är vackert. Allting är fint i bönen. Och samma sak när man står tillsammans. När man ser den här vackra bilden av folk som ber i moskén. Folk som ber i Kaaba. Är det inte vackert? Och till och med jag har hört berättelser om folk som, när de sett det här, blivit muslimer. De ser folk runt Kaaba. Och sen gör de iqam. Och direkt, 2-3 sekunder, alla står uppradade. Yani, parallellt med varandra. Vackert, eller hur? Subhanallah. Vi har en Gud, vi har en Kaaba och vi står tillsammans, vända, sida vid sida. Rik, fattig, vit, svart, spelar ingen roll. Alla står vända mot samma håll, bredvid varandra. Mashallah. Islam är vackert. Han nämner också hadithen i Sahih Muslim där Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade rätta ut raderna ka'annama yusawwi biha al-qidah, som att han, vad heter det på svenska, som att han liksom stämde eller fixade, spände sin pilbåge. Ja, ni vet att den ska vara helt rak. Man spänner den, den blir rak. Men på samma sätt fixade han till raden. Gick och kollade bakom att de står axel mot axel, parallellt. Ingen står längre fram än den andra. Och så sa han att stå rakt i era rader, eller så kommer Allah att skilja mellan era ansikten. Men Allah kommer att få er att gärna känna agg mot varandra, eller den här kärleken kommer att försvinna sinsemellan. Han nämner många liknande hadither. Jag ska bara nämna de tilläggen som finns här. Han rättade ut raderna och så sa han: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufi al-ula. Att Allah och hans änglar gör salat över de första raderna. Yani änglarna ber och gör dua för de som står längst fram. Och att Allah gör salat betyder att Allah förlåter dem, Allah ger dem sin rahma. Det är det som menas med att Allah gör salat. Yani subhanallah, här finner man också belöningen i att be i de främsta raderna i moskén. Och det berättas också från Ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: Aqimu sufuf, rätta ut era rader, wa hadu bayna al-manakib, och stå parallellt jämnt mellan era axlar, wa suddu al-khalal, och tum eller vad heter det? Fyll tomrummen. Wa linu bi aydi ikhwanikum, och var mjuka mot era bröder. Wa la tadharu furujatin lish-shayatin. Och lämna inte tomrum till ash-shayatin. Och den som fyller, wa man wasala saffan wasalahu Allah. Och den som, vad kan man säga här, fyller ett tomrum i en rad, kommer Allah att wasala, en Allah kommer att typ vägleda honom och hålla banden med honom. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Och den som bryter en rad kommer Allah att bryta med. Så här finner vi också väldigt viktiga bestämmelser. Man ska stå axel mot axel och man ska fylla tomrummen. Ja, om det finns en tom plats framför dig så får du inte stå kvar, utan du ska gå och fylla den platsen. Saddul khalal. Och det har nämnts i vissa hadither att det här är det bästa steget man kan ta i dunya. Autentiska hadither. Det bästa steget man kan ta i dunya. Yani ma min khatwatin a'zamu ajra. Finns inget steg i denna dunya som har större belöning och är mer älskat till Allah än steget man tar för att fylla en rad. Vi fann en hadith idag också som Sheikh Albani håller att vara sahih, att den som gör det kommer att få ett slott i Jannah. Så tänk er idag, det finns en tom plats framför er moské. Ta ett eller två steg och liksom fyll det här tomrummet. Får ni ett hus i paradiset? När man säger hus i paradiset, det är inte en liten villa med 2-3 rum. Så det finns inte i Jannah. Utan slott. På tusentals meter, kvadratmeter stora, höga, breda, tusentals dörrar. Gjorda av guld och silver och diamanter och ädelstenar. Ett slott för att ta två steg. Är det inte en stor belöning? Ja. Så man ska vara mån om detta. Ta i mig fråga så all. Är det tillåtet att ta det här steget i bönen? Eller måste det vara innan bönen? Får man gå under bönen? Okej, okay, bara sådär ja. Får man gå i många steg som helst? Får man gå runt i moskén när man ber? Eller vad?
Ja. Man fyller.
Okej, okay, precis. Man går framåt. Eller lite. Man i alla fall fyller en rad. Oftast går man inte väldigt mycket. Några enstaka steg. Det är tillåtet. Och profeten alaihissalam gick några steg i bönen för att öppna dörren. En gång när han bad hemma så knackade man på dörren. Och han bad mot dörren, så han gick fram, öppnade dörren och gick bak. Vilket bevisar att det är tillåtet att gå några steg i bönen. Och också hadithen där Allah azza wa jalla visade honom paradiset och helvetet i bönen. Så han tog några steg fram för att försöka greppa vindruvor i Jannah. Och han tog några steg bak för att försöka skydda sig från helvetet. Och dess stormar och vindar som kom. Så att det är tillåtet. Och även här då tillåtet om en person lämnar bönen och det blir ett tomrum framför dig. Eller även lite åt sidan, så får du gå för att fylla detta tomrum i bönen. Och han berättar också hadithen där profeten alaihissalam säger: fyll de första raderna och sen de som kommer efter. Och om det ska vara någon brist i en rad, så ska det vara den sista. Vad menas med denna hadith? Och den finns i Abi Dawud, den är sahih. Yani fyll första raden, sen andra, sen tredje, sen fjärde och så vidare. Och börja inte med en ny rad när det finns tomrum i den innan. Okej? Och här är också ett fel man kan se vissa göra, att liksom det går så här bakåt. Det blir, raderna blir kortare och kortare. Nej, fyll, även om du måste gå längst ut i kanten, så ställ dig där och börja inte en ny rad. Utan fyll raderna innan man börjar med en ny rad. Ta en fråga som här är aktuell och det händer. Du kommer till moskén själv, de ber och raden, den sista raden är helt full. Vad gör du då? Ska du ställa dig och be själv? Ska du dra bak en person? Eller ska du vänta på att en ny person också kommer och ansluter sig och ber med dig? Vad säger ni? Vad gör ni? Du kommer till moskén. Det finns ingen plats. Du kan inte tränga dig in.
Ställa en rad mot imam. Börja mot imam.
Ja, du ställer dig själv. I mitten. Bakom imamen.
Bakom imamen.
Okej, har vi någon annan åsikt? Jag vill se praktiken. Hur gör ni? Många har kanske varit med om det här att du ber och så kommer någon och drar dig i ryggen. Drar dig bak. Har ni varit med om det? Mm. Är det korrekt att göra så? Yasin?
Har du åsiktet där som man ska ta den här som drar av honom? Men det finns en annan
åsikt
som säger
Lajkali förlorar sen. Asså, inshallah, den är korrekta. Precis. Man ska inte dra en person bakåt. Okej? För att du stör hans koncentration i bönen. Och han har redan hunnit före dig i moskén. Han har den här platsen i tidigare raden. Då ska du inte komma och dra bak honom. Och störa honom i hans bön. Utan du startar en ny rad även om du är själv. Det som däremot är förbjudet är att ställa sig och be själv om det finns plats i raden innan. Skillnad här. Om raden innan är full. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Du kan inte stå där. Och du kan inte dra bak någon. Då ber du själv. Men om det finns plats i raden innan. Och du ställer dig och ber själv. Så är faktiskt din bön ogiltig. Inte bara det haram är tillåtet. Din bön är ogiltig. Profeten a.s.w. såg en man som bad själv bakom raden. Han beordrade honom att ta om sin bön. Det finns ingen bön för den som ber själv bakom raden. Och det här är om det inte finns... Eller om det finns en plats ledig. Men han väljer ändå att be själv bakom raden. Med undantag för kvinnor. En kvinna kan alltid be själv bakom en rad. Som det har nämnts i haditherna. Men när det handlar om männen så kan de inte bara ställa sig och be själva. Om det finns en plats i raden innan. En fråga. När man ställer sig bakom imamen, är det bättre att stå på höger eller vänster sida?
Höger.
Höger. Okej, vad är bevis på det?
Generellt, allt som är höger är bättre.
Okej. Okay. Det berättas om Bara ibn Azib radiyallahu anhu att han sa vi brukade då vi bad bakom Rasulullah a.s.w. tycka om att vara på hans högra sida. För han vände sig med ansiktet mot oss. Och vi hörde honom säga Rabbi qini adabaka yawma tab'athu aw tajma' ibadik. Rawahu Muslim. Yani sahaba tyckte om att be på profetens högra sida alaihissalam, för det var den sidan som han vände sig åt. Men som Sheikh Albani nämner, det finns ingen hadith som tyder på dygden och belöningen av att be på högra sidan. Det finns ingen autentisk hadith. För han säger även det skulle bli problematiskt. Vem ska då vilja ställa sig på vänster sida? Eller hur? Alla skulle vilja stå på höger sida. Men vi börjar bakom imamen så fyller vi till höger och vänster. Så det finns ingen speciell dygd i att stå på höger sida. Ingen speciell belöning som har nämnts. Wallahu alam. Okej, vi ska avsluta med lite frågor. Om man är i en moské som har pelare, så ska man undvika att göra en rad mellan pelaren. Eller som vissa moskéer, de har någonting i mitten av moskén. Någonting som bryter. Om du gör en rad, då bryts den av den här saken som är i mitten. Det kan vara pelare eller någonting annat. Då ska man gärna undvika att göra en rad där. Utan då gör man raden före och efter den här pelaren. Men om moskén är full, som på fredagar och i, så självklart så får man ju be där. Men finns det utrymme och plats i moskén, ska man undvika dessa saker som bryter själva raden. En annan fråga som också är viktig. Om man ber två stycken. Vi sa att man ska stå jämnt med varandra, axel mot axel, fot mot fot. Men du ber med en broder eller en syster med en syster. Första frågan är, på vilken sida står man till imamen? Står man på höger eller vänster sida?
Höger.
Höger? Okej, alltså, vi kör på höger. Det stämmer. Vem var det? Det var Abdullah ibn Abbas eller ibn Mas'ud, som när han var Ibn Abbas, när han var ung, han ställde sig på profetens vänstra sida, alaihissalam, och då tog han honom bakom sig och ledde honom till höger sida. Så ber man två, så står då al-ma'mum, den som ber bakom imamen, på höger sida. Men då kommer frågan, ska han stå lite längre bak eller lite längre fram, eller ska de stå parallellt? Ofta vad man märker är att imamen brukar ställa sig lite längre fram. Har ni varit med om det? Och det här saknar också bevis faktiskt. För det har nämnts att man ska stå parallellt. Även där står man parallellt med varandra. Så jag vill en annan fråga. Vissa moskéer i Sverige blir så fulla att folk ibland ber i hallen och ibland hamnar de framför imamen. Har ni varit med om det? Det kan hända i Sverige. Att man hamnar framför imamen. Gills då bönen? Hänger ni med? Ja? Sheikh Al-Bani nämner att det är fel att göra så. Om det är medvetet, självklart. Om man liksom ska ju vara bakom imamen. Men om det råder alltså nöd tillstånd, alltså det inte finns möjlighet att stå bakom imamen, moskén är helt full, då är det tillåtet. För ad-darurat tabi'a mahdurat, som att den islamiska principen att vad säger man, nöden häver lagen, typ att det finns ingen synd om det är nöd, så att då är man undantagen. Det kan hända ibland på Eid eller på fredagsbönen, moskén är helt proppfull och du måste be längst fram i moskén, vid skorna, vid utgången eller någonstans, kallas. Du är ursäktad. Hänger med? Så att det är lugnt, inshallah. Sen var det bara en sista mening som vi inte gick igenom. Och det var att profeten alaihissalam, han sa walinu bi'aydi ikhwanikum, att vara mjuk mot era bröder när ni står i raden. Och här nämner ulemat vad som menas med detta. Är att om en broder vill komma in och ställa sig bredvid dig i raden, det finns plats, så ska man inte putta bort honom. Man ska inte vara hård eller sträng, utan man ska vara tillmötesgående och mjuk mot sina bröder i bönen. Och det händer ibland att du vill ställa dig i raden och personen som breder ut sig liksom nästan puttar bort dig. Så att det är min plats, gå härifrån. Och så ska man inte vara, utan man ska vara mjuk och släppa fram folk. Muslim ska inte vara en komplicerad människa, vare sig i bönen eller utanför bönen. Generellt så ska man vara en mjuk och enkel människa. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Och om ni har några frågor, så ahlan wa sahlan.